Nu vill jag att du ska luta dig tillbaka. Och har du en bibel med dig, slå gärna upp den. Men luta dig tillbaka och ska försöka ta med dig till Bibelns tid. Och det här är nästan exakt 2000 år sedan. Jag vill att du ska föreställa dig Nasaret. En liten familj på ett antal personer där pappan är snickare. Och där man lever i den lilla gemenskapen, lilla samhället. Man arbetar hårt för att få livet att gå ihop. Vi ska slå upp Lukas kapitel 2 och vers 41. Bakgrunden här är att varje år så skulle Israels män och gärna med familjer bege sig till Jerusalem för att fira en högtid. Den här gången så är det påskhögtiden. Inte alla gjorde den här resan 3 gånger om året. Men den här lilla familjen, den här lilla snickarfamiljen gjorde det. Det var viktigt för dem att lyda Guds ord och att leva ett fromt liv. Jag läser från vers 41. Hans föräldrar gick varje år vid påskhögtiden upp till Jerusalem. När Jesus var 12 år gick de som vanligt upp till högtiden. Då festdagarna var över och de vände hem stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste om det. De trodde att han var med i resällskapet och gick en hel dag innan de började söka efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. När föräldrarna fick se honom blev de bestörta och hans mor sa till honom: "Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Din far och jag har varit oroliga och letat efter dig." Då sa han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader?" Men de förstod inte vad han sa till dem. Sedan följde han med dem ner till Nasaret och han var alltid lydig mot dem. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Okej, första tanken jag har. Varför står det att de gick upp till Jerusalem? Har ni tänkt på det? Nasaret ligger i norr och Jerusalem ligger i söder eller i mitten liksom. Varför står det att de går upp till Jerusalem? Bara en liten kuriosa detalj. Någon som känner till orsaken? Visst är det anmärkningsvärt konstigt? Ja, ofta har jag stört mig på det. Varför skrev de så i Bibeln? Men sen fick jag veta att Jerusalem ligger ju på en höjd. Så det var därför. Aha. Det var bara en kuriosa detalj. Ja, som jag sa så var det. Det står i Moseboken att Israels folk ska fira ett antal högtider. Vara påsk är en av dem. Och då gick de upp till Jerusalem för att fira den här påsken. De var pilgrimer, brukar man säga. Det var där man skulle fira de här högtiderna. Och Josef och Maria, de vill vara lydiga mot Guds ord. Och de vill leva ett fromt liv. Därför ber de sig till Jerusalem varje år. Det var inte bara när de kände för det, utan det var varje år. Och vi måste tänka oss in i situationen här. Att tänk dig en liten snickarfamilj i Nasaret. På den tiden var livet lite hårdare än vad det är idag. Man hade inte de ekonomiska resurserna för att ta semester kanske. Utan det var tufft. Man fick arbeta och det var hårt. Ändå tar de sig den här tiden. De låter sina världsliga saker läggas åt sidan. Och varje år begav de sig till Jerusalem för att fira påsk. Det är någonting vi kan lära oss av den här lilla familjen. De hade också ekonomiska bestyr och tankar och bekymmer. De visste lika väl som vi att livet kan vara tufft ibland. Men varje år så planerade de för detta. Satt av tid, fick säkert spara pengar för att kunna ha råd med det här. Det var ett stort projekt att bege sig iväg en hel vecka på det sättet. Och vi vet också att Jesus hade flera halvsyskon, så det var ju liksom ett stort följe här. Nästa grej vi lyfter fram är att det står att när Jesus var 12 år. Och vi kan läsa om Jesus när han var bebis, när han föddes. Och vi kan läsa om Jesus när han var 30 år och började sin tjänst. Men däremellan finns det bara ett enda ställe i hela Bibeln där det står om Jesus. Vad han gjorde mellan att han var bebis och att han var 30. Och det är den här texten. Det här är det enda vi vet om Jesus. Från att han var barn och ungdom, tonår och sådär. Och jag tänker att anledningen till att den här luckan ganska många år, att den finns, den här luckan, det är för att vi behöver inte veta. Det vill jag dela med mig av er, till er. Därför att Bibeln, när vi läser Bibeln, vad är det för slags text vi läser? Är det en historisk faktaskildring av Jesus liv? Nej. För då hade ju stått allt han gjorde i tonåren och sådär. Men istället så lyfter Bibelns författare fram det som är viktigt för oss att veta. Och vad betyder det då i sin tur? Jo, att det som står om Jesus är viktigt att veta. Det finns andliga poänger och principer i allt som står i Bibeln. Det är inte allt, alltså Johannes, han skriver i sitt evangelium så här: Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas. Alltså Jesus gjorde så otroligt mycket, men det som vi behöver veta är nedskrivet för att det ska bevaras åt oss. Så allt det du läser om Jesus är värt att veta och att ta till sig och begrunda och bevara i sitt hjärta. Men det som vi inte behöver veta, det står helt enkelt inte med. Och därför behöver vi inte tänka så mycket på det. Sen var det så att det fanns en judisk tradition att när man är ungefär 12, då ska man börja lära sig sin faders yrke. Bara en liten ledtråd till vad som kommer alldeles strax här. Om ni har undrat över vad det är Jesus gör egentligen där i templet. Ja, när då den här påskhögtiden var över, när festen var slut, då tänker ju då Josef och Maria att nu ska vi gå hem. Och de i sitt stora reselskap, det var säkert 100 pers kanske, flera familjer som samlades. Man gjorde ju så när man skulle bege sig från Nasaret i norr till Jerusalem, så klart att man vill inte gå ensam. Man kan råka ut för rövare, det kan hända saker längs med vägen. Så. Och dessutom, det är ju roligare också om man går ett gäng. Så de gick hela ett stort sällskap till Jerusalem. Och nu då, det här sällskapet ska bege sig hem, så blir Jesus kvar i Jerusalem. Och det här tycker jag är så intressant. För det första så ser vi då att det måste betyda att Jesus måste haft goda vänner, kompisar, som han umgicks med. Eftersom Josef och Maria bara utgick ifrån att han var med dem. Alltså släkt och bekanta liksom. Josef och Maria trodde att han var där. Alltså måste de ha umgåtts väldigt mycket. Jesus hade kanske en familj som han kände väldigt väl. Som han brukade vara med. Kanske en kompis familj liksom. Och Josef och Maria verkar utgått ifrån att Jesus var med dem. Han hade säkert varit där, eller varit med dem liksom hela veckan kanske. Så Josef och Maria, föräldrarna, bara, ja, Han är väl med dem då. Så då går vi. Alltså, jag är inte förälder än. Men ungefär en vecka är jag där, för övrigt. Men jag kan tänka mig att som förälder så tycker jag att det här är lite konstigt egentligen. När man tänker efter. Josef och Maria här. Om man tänker efter nu då. Okej, nu har vi varit en hel vecka i Jerusalem. Nu är det dags att gå hem. Ska inte räkna in våra barn? Är inte det ganska så logiskt ändå? Liksom? Eller? Borde man inte titta efter, ja, men bara så att man har koll liksom, att alla är med? Liksom. Nej. Varför? Och jag vill inte egentligen stå och försvara Josef och Maria. Jag tycker nog att det kanske var lite konstigt att de inte kollade det här innan de begav sig hem. Men om vi ändå ska lyfta fram två saker vi kan lära oss från det. Och det är att de litade på Jesus. Eller hur? De litade på Jesus. De visste inte vart han var, men de visste att nej, men vi kan lita på honom. Den grabben är det koll på. Liksom. Han vet vad han håller på med. Vi litar på honom. Det är något vi kan lära oss. Även om vi inte förstår allt som Jesus gör, så kan vi lita på honom. Även om vi inte riktigt hänger med på vart han vägen, eller sådär, om ni förstår bilden. Så man kan lita på Jesus. Och det gjorde Josef och Maria. Här blev det lite konstigt, men jag tror de lärde sig någonting av det också samtidigt. Det andra vi kan lära oss, kommer jag utveckla lite mer så småningom, det är att Josef och Maria de visste att det var något väldigt speciellt med Jesus. Eller hur? De har ju fått besök av änglar när han föddes. De har fått veta att det här är Messias, han kommer att vara kung. Det här är frälsaren. De visste ju onekligen att det var något speciellt med Jesus. Och inte nog med det, han föddes ju jungfrufödseln liksom. De visste ju helt klart att det här är en speciell grabb. Men än så länge hade de fortfarande ett föräldraansvar för Jesus. Något som jag kommer utveckla lite mer senare. Om vi går vidare i texten så står det så här. Efter 3 dagar fann de honom i templet. Han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Först gick Josef och Maria en dag bort från Jerusalem. Då kommer de på att de inte vet vart han är. Sen går de en dag tillbaka. Måste ju onekligen ta. Och sen letar de efter honom i 3 dagar. Det är 5 dagar som de var ifrån varandra. Och det är anmärkningsvärt att de inte ens började leta i templet. 3 dagar letar de i Jerusalem, som inte var jättestort på den tiden, även om det var en stad. Liksom. Att de inte ens tänkte på att leta där. Liksom. Det är konstigt. Men så är det. Och 5 dagar ifrån varandra. Jag är väldigt säker på att Jesus visste såklart att vad det var alltså, som pågick. Att Josef och Maria måste ha letat efter honom. Han måste ha vetat det, eller hur? Det står inte i texten, men det måste han ju ha vetat. Jag tror att han försöker visa både oss och sina föräldrar någonting. Trots att han bara är 12 år här. Han försöker lära Josef och Maria någonting. Och oss. Det vi också kan se av att Jesus gör så här. Han sätter sig i templet med de här lärarna i skriften. Med de här judiska rabbinerna. Han sätter sig med dem och pratar. Tänk att få höra den diskussionen. Jesus diskuterar teologi med de här gamla människorna. De är lärda, de har läst Bibeln sedan de var 5 år. Liksom. De kan sin sak. Här sitter de och diskuterar med en 12-åring. Och som dessutom verkar ha koll på läget. Han vet vad han pratar om. Liksom. Så håller de på och kanske debatterar. Men alltså det är så där och där står det ju, och sen står det i Moseboken där och så håller de på så här i 3 dagar liksom. Och Jesus, han verkar vara både vetgirig, jag vill veta mer, och samtidigt så verkar han ha koll på läget också. Och det jag vill lyfta fram här som vi kan lära oss från detta är att Bibeln, den är så innehållsrik. och så fantastisk att man kan få en kärlek till Bibeln. Man kan få en vetgirig, nyfiken kärlek till Guds ord. Och personligen så har jag själv blivit så drabbad av det att jag vill liksom spendera hela mitt liv med att forska i skrifterna, att läsa Guds ord. Inte bara när jag går och lägger mig, att man läser ett bibelord av gammal vana, utan att verkligen sätta mig in i Bibeln. Att diskutera med de som har lärt sig, de som har studerat längre än mig. Att få bolla tankar och ställa frågor. Hela det här liksom. Det vill Jesus visa oss som ett föredöme. Du kan också få den här längtan efter Guds ord, kärleken till Bibeln, som Jesus här visar prov på. Det är inte bara någonting som pastorer och äldstebröder och äldstesystrar för den delen som är insatta i Guds ordet. Även du kan upptäcka det andliga djup som finns i Bibeln. Ta det till dig och se inte Bibeln som en godnattsaga, utan se det som Guds levande ord till dig. Sen ser vi också att de här skriftlärda, de häpnade över Jesu förståndiga svar. Det här var alltså människor som förmodligen har läst teologi, om ni förstår vad jag menar, i hela sitt liv. Ändå häpnar de över en liten pojke. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, man kan lära sig mer om Gud genom att umgås med honom, spendera tid med honom, än att läsa teologi. Du kan lära känna Gud och på så sätt kunna förklara för även teologer om hur Gud fungerar och hur han har tänkt i Bibeln. Det är ett bättre sätt att förstå Bibeln än att läsa teologi, skulle jag vilja poängtera. Att spendera tid med Gud. Jesus hade en unik relation med Gud, med sin fader. Och därför så visste han hur Gud tänkte. Han kunde ge förståndiga svar. Och det vill jag också lyfta fram som en fiskekrok till dig. Att man kan lära känna Gud som en person. Och det här är häpnadsväckande egentligen. Gud är inte bara någonting man läser om, även om det är fantastiskt. Men Gud är också en person man kan faktiskt lära känna. Precis som man blir kompis med någon. Man kan bli vän med Gud. Man kan alltså ha dialog med Gud. Man kan prata med Gud. Man kan få höra Guds röst. Man kan få lära känna hans vilja. Det är så stort så det är helt otroligt. Ibland så kanske det bara, när man hör sådana saker, så går det bara förbi en liksom, att man kan faktiskt lära känna Gud som en person. Om vi går vidare i texten så svarar Jesus så här när Josef och Maria hittar honom: varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min fader? Här tror jag att Jesus vet precis vad han gör, trots att han bara är 12 år. Ni borde givetvis ha letat efter mig i templet. Det är där jag hör hemma. Det säger han alltså till sin pappa, Josef. Josef var snickare, som jag nämnde tidigare. Här visar Jesus att han visste vad hans tjänst var. Jag ska lära mig min faders yrke. Vem är min fader? Jo, okej, Josef är snickare. Men nu är jag 12. Nu är det dags att lära sig min faders yrke. Vart ska jag vara? I templet. Jag måste lära mig det jag ska göra. Och det jag ska göra är inte vara snickare, även om jag kommer jobba med det också. Men jag har ett annat uppdrag. Redan vid 12 års ålder visste Jesus detta. Han visste vem som var hans fader. Ibland kan man ju fundera på, visste Jesus vem han var redan när han var bebis? Det finns historier om att Jesus kunde prata när han föddes. Det finns historier från när Jesus var barn att han kunde, att han helade kycklingar eller vad det är, hönor och sånt där. Det finns såna här berättelser om Jesus barndom som inte är sanna. Men folk har ändå alltid tänkt så här, hur mycket visste Jesus från början liksom? Här vid 12 års ålder kan vi garanterat säga att han visste vem som var hans fader. Och Jesus är Guds son. Och hans uppdrag är att göra Gud faderns vilja här på jorden. Och för övrigt så är det här sista gången som Josef nämns i Bibelns handling. Från och med detta tillfälle så nämns han inte längre. Han omnämns som Jesus pappa, men han är inte med längre i bilden. Från och med den här punkten så, när Jesus går in i sin tjänst, så verkar han inte leva längre eller någonting sånt. Vi vet inte vad som har hänt, det står inte. Vi kan också se att redan vid 12 års ålder så hade Jesus växt så mycket i sin andlighet och sin tro att han hade kommit längre än sina föräldrar. De förstod inte det här. Trots att de hade varit med om de här miraklerna med jungfrufödseln och änglar. Och av det kan vi lära oss att hur starka andliga gudsmöten du än har, så är det viktigt att ha en levande relation med Gud. Därför att dina andliga starka upplevelser är jättebra, men de kommer inte, du måste ständigt återkommande lära känna, liksom komma närmare och närmare Gud. Du kan inte bygga hela din tro på någonting som hände när du var liten, utan du behöver återkommande närma dig Gud. Lära dig mer, spendera tid med Gud. Det är inte någonting som, det är klart att din tro bevarar du säkert, men att lära känna Gud är någonting man återkommande får göra. Vi kan också se att det står i texten att från och med den här stunden så var han alltid lydig mot sina föräldrar. Vi kan alltså lära oss att även om Jesus hade växt om sina föräldrar i sådana här frågor, så respekterar han sina föräldrar. Han respekterar att ni är mina föräldrar och ni har ett föräldraansvar för mig. I Moseboken står det, i Guds budord står det att hedra din far och din mor. Det gjorde Jesus. Även om han var konungarnas konung, Jesus, så böjde han sig ändå och ödmjukade sig inför sina föräldrar. Och vad kan vi lära oss av det? Jag vill slänga ut här att även om du ibland kanske upplever att jag har kommit mycket längre i min tro än till exempel pastorn eller mina föräldrar och sådär. Och det kan mycket väl vara så. Men här visar Jesus oss ett sätt att ödmjuka sig inför de som står som ansvariga för dig. Och att, ja, jag vet om att jag är mycket, jag kommer längre i min tro. Men ni är mina föräldrar och ni har ett ansvar för mig, så jag lyder alltid er liksom. Sen står det att, avslutningsvis här, Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Här har vi en av de största anledningarna till att just den här texten finns med i Bibeln. Själva poängen med den här texten. Även om Jesus är Guds son, så föddes han inte med förmågan att tala eller predika eller bota sjuka eller gå, vilket det finns berättelser om. Utan visst, han var en annorlunda pojke, men han var också väldigt mänsklig. Han var precis som oss i detta avseende. Han valde att anta en mänsklig gestalt. Han valde att gå in under våra villkor helt. Och på så sätt var han ju tvungen att lära sig allting från början. Även om han är Gud så var han ändå tvungen att lära sig att vara människa här. Och det ser vi att han växte. Han var också tvungen att sätta sig in i Guds ord. Att sätta sig in i, eller att lära sig gå, att lära sig prata, alla sådana här saker. Han växte i vishet, står det. Och om det gäller Jesus, så gäller det definitivt oss. Och det vill jag ha med som avslutning här, att Jesus växte i vishet. Hur mycket har du växt i din tro, om vi får överföra det till det? Tänk de senaste åren. Har du utvecklats i din tro? Har du kommit närmare Gud? Har du fått en djupare relation med din fader? Har du lärt dig ännu mer om Guds ord? Jag vill att du ska reflektera över de här sakerna, för här visar Jesus oss de här tankarna, att han blir en förebild för oss. Han går in under våra mänskliga villkor när han kommer till jorden och föds här. Och han visar oss hur vi ska göra. Här blir Jesus en förebild, trots att han bara var 12 år. Ska vi be tillsammans? Låta den här texten få sjunka in i våra hjärtan. Jesus, tack så mycket för att du är en sån god förebild för oss. Tack för att du visar hur vi ska göra, Jesus. Tack för att vi kan få lära känna dig, Herre. Tack för att vi kan få växa i vår tro. Vi kan få lära oss mer om ditt ord, Herre. Jag ber för oss alla här att du öppnar upp möjligheter för oss här, att få lära känna dig ännu mer. Låt den här stunden få vara en plats då vi kan få möta dig, Herre. Jag ber också att du lägger ner en längtan i våra hjärtan efter mer av ditt ord, Herre. Att forska i skrifterna, att fördjupa oss i Bibelns texter, Herre Jesus. Jag ber också att vi kan göra som Maria, att när vi ser dig, Jesus, att även om vi inte förstår allting, så bevarar vi dig i vårt hjärta. Amen.